Ett särskilt välkommen till dig om du är här för första gången eller inte brukar vara här. Innan jag börjar att predika så kan vi väl be tillsammans. Tacka för det vi har samlat in och be för ordet som vi ska lyssna till. Jesus, jag tackar dig Herre för att vi kan få ge lite av det vi har till ditt rike Herre. Och vi ber för de pengarna som vi har samlat in, Herre. Vi ber att det ska få gå till ditt rikes utbredande, Herre. I vår stad och i vår omgivning, Herre. Tack för att du kan göra så mycket mer än vi kan tänka eller förstå. Jag ber också om din rika välsignelse över var och en som har gett av sina pengar, Herre. Och jag tackar dig för att du ser oss alla som är här. Tack för att du känner våra liv, Herre. Tack för att du säger i ditt ord att du till och med vet hur många hårstrån vi har på vårt huvud. Så nära är du oss och så väl känner du oss. Och vi ber att du skulle tala in i våra liv, Herre. Öppna våra hjärtan, Herre. För ditt ord och för det du vill säga till oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Vi har ett nytt tema för den här hösten som vi har valt att kalla blicken på Jesus. Och det kan man ju tänka, det ska man väl alltid ha, eller det har väl alla som är kristna. Men det är så lätt att vi tappar den där blicken och det där fokuset. Så vi behöver påminna oss om det, att låta Jesus få vara i centrum av våra liv, ha blicken på honom och låta han få vara i centrum av vår gemenskap. Och under den senaste tiden så har vi haft och har fortfarande glädjen att få ta emot många nya människor in i vår gemenskap. Därför så vill vi den här första delen av hösten tala kring det här är vi. Alltså, vad utmärker sig den här gemenskapen sig ifrån andra gemenskaper? Och idag så vill jag tala om att vi är systrar och bröder. Det är vi. Och detta är, om jag ska vara ärlig, något bland det svåraste i lärjungaskapet. Att läsa Bibeln kan vi göra. Att be kan vi göra. Att gå på gudstjänster hyfsat regelbundet, det kan vi göra. Och vara med i en smågrupp och vi kan berätta om vår tro för andra. Det kan liksom vara svårt, men det är ändå något konkret som vi gör i lärjungaskapet. Men att på riktigt se varandra som systrar och bröder, det kan vara svårt. För här sitter vi och är ganska olika. Vi kommer ifrån olika bakgrunder, har olika etniciteter. Vi röstar på olika partier. Vi tänker olika i teologiska frågor. Och många kanske vi inte ens vet namnet på. Några kanske vi liksom har lite svårt för till och med. Och i den här gemenskapen så är vi kallade till att vara systrar och bröder. Att vara en familj. Och det där, det är utmanande. Det kan gå över vår bekvämlighetszon på olika sätt. Och det kan vara sårbart i våra egna liv. Men jag tror att det är vägen framåt för vår gemenskap. Att vi ännu mer ska se varandra som systrar och bröder på riktigt. I andra Korintierbrevet 6 och 18 så står det så här. Och jag ska vara er fader och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren. Du kan låta den vara kvar där. När jag växte upp så jobbade min mamma som jourfamiljehem. Och det innebär att vi som familj alltid var redo att ta emot ett nytt barn eller en tonåring som inte av olika anledningar kunde bo i sitt egna hem. Och jag minns en morgon när jag vaknade och skulle äta frukost. Och där satt en tjej som var 5 år äldre än mig ungefär vid frukostbordet. Och det var bara att säga hej. Välkommen hit. Och det där var inte så ovanligt under min uppväxt. Att det liksom helt plötsligt bara var någon mer i vår familj. Vi behövde alltid vara beredda på det där. Att välkomna någon mer. Att liksom se att det fanns plats för fler. Och jag har tänkt på det där och tänker att församlingen på ett sätt är lite liknande. Jag kan känna igen det som jag är uppvuxen i när jag ser på församlingen och den här gemenskapen. För vi behöver också alltid vara beredda på att det kommer fler. Att det liksom finns rum för fler. Vi behöver ha en öppen dörr och öppna hjärtan för att ta emot fler människor hela tiden. Vi är ett jourförsamlingshem. Där vi hela tiden behöver tillåta fler människor att komma in på mitt liv. Men också våga och vilja lära känna fler. Och det där kan vara utmanande och svårt. Och som jag sa, gå liksom lite emot vår bekvämlighet många gånger. Men jag tror att det är där som vi finner skatten i gemenskapen. När vi på riktigt börjar lära känna varandra. Och ser varandra som systrar och bröder. Men för att den här skatten ska komma fram i vår gemenskap så behöver vi visa oss sårbara för varandra. Och vi kan läsa i andra Korintierbrevet, kapitel 4 och vers 7. Men denna skatt har vi i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. I Nubibeln som är en annan översättning så står det att denna skatt har vi i en bräcklig lerkruka. Och betydelsen av det som Paulus menar här, när skatten ligger i ett bräckligt kärl, det är att vi har fått tagit emot den dyrbaraste skatten, trons gåva, nådens liv, andens gemenskap. Den dyrbara skatten, den har Gud lagt ner i ömtåliga och bräckliga kärl som är våra liv. Men ibland, eller ganska ofta, så vill vi inte framstå att det är så. Utan för varandra så vill vi framstå som att vi är ganska hela krukor. Hela, fina krukor som klarar att bära så mycket som helst ibland. Men det är inte det som vi är kallade att vara. Utan vi är kallade till att vara bräckliga kärl. Varför? Jo, för att Guds kraft ska få bli synlig genom oss. Men också för att vi ska få komma närmare varandra. Men också närmare Gud. För det är i det bräckliga. Det är i det sårbara. I det där som inte alltid är perfekt. Det är där som vi möts på riktigt. Både med Gud, men också med varandra. Och på en av våra samtalskvällar som vi hade här i våras om samkönade relationer så möttes vi en del, det var vissa av oss som var där. Och åsikterna i den här frågan var ibland väldigt långt ifrån, kunde man uppleva. Men mitt ibland det där som vi tänkte olika kring så var det en som vågade lätta på sitt hjärta. Och tårarna började rinna. Och där och då, där möttes vi på riktigt. I den där sårbarheten, i det där som vi inte riktigt alltid kan förstå. Där möttes vi, bland tårarna. Och jag tänker att vi behöver fler sådana där samlingar tillsammans. Där vi gråter tillsammans. Där vi visar på det där som inte är helt enkelt. Och det där som vi själva kanske brottas med i våra egna liv. För tårarna, de kommer ur det bräckliga kärlet. Som inte håller ihop av egen kraft utan förstår sitt hjälp av nåd, av förlåtelse, av stöd och av hjälp. I din svaghet är du stark, säger Paulus. Och det är i den svagheten som vi alla behöver samlas kring. Inte kring vår duktighet. Inte som hela, fina krukor. Utan som bräckliga kärl. Det är där som du kan finna att du har en broder. Att du har en syster som kämpar med samma sak som du. Att du inte är ensam. Bland det sista som Jesus säger innan han dör på korset, det är det här, och jag läser ifrån Johannes 19 och 25. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var Klopas hustru och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: kvinna, se din son. Sedan sa han till lärjungen: se din mor. Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Jesus, han är så medveten om det här. Att vi behöver varandra på riktigt. Och det är en av de sakerna som händer vid Jesu död och uppståndelse. En ny familj skapas. En ny gemenskap bildas. Och i Bibeln så är inte den biologiska familjen den grundläggande enheten. Utan det är församlingen som är det. Jesus framhåller något som är starkare än familjemedlemmarnas band till varandra. Och det säger han bland annat genom att han säger att den som gör min vilja, han är min familj, han är min bror och min syster. Och han väljer att lämna sin biologiska familj för att leva tillsammans med lärjungarna. Med det sagt så är inte familjen oviktig för Jesus. Men det som han gör, det är att han sätter den biologiska familjen i relation till något mycket större. Nämligen Guds rike. Den biologiska familjen är inte sig själv nog. Här behöver vi varandra som en större familj. Där vi tar emot varandra på riktigt. Där vi hjälper varandra att blicka på Jesus. Den biologiska familjen, den har blodsband som för familjemedlemmarna samman. Och vi har också blodsband emellan oss. Och det är Kristi blodsband. Och det är det som händer vid Jesu död och uppståndelse. När han säger, bland det sista som han säger till Johannes och till sin mor. Att nu ska ni se varandra som en familj. Något nytt skapas. Och det är det som händer vid Jesu död och uppståndelse. När han låter blodet rinna. Det gör han för att han älskar dig så mycket. Men det gör han också för att han vill se att något nytt bildas. Att en kärlek mellan människor kan få starka band trots att man inte är biologisk släkt med varandra. Jesus säger också i Johannes kapitel 13. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Detta är också något som Jesus säger strax innan han dör på korset. Det är det här blodet rinner för. Att han har älskat dig. Men också att du ska älska den som sitter bredvid dig. Att du ska ta emot fler människor i ditt liv. Han har älskat oss först. Det är därför vi kan älska varandra. Vi kan älska varandra genom Jesu kärlek. Och det här är inte alltid lätt. Och Paulus verkar förstå det, för han säger i Romarbrevet 12: håll fred med alla så långt det är möjligt och kommer an på er. Det visar att vi inte kan tycka lika i allt. Men så långt det är möjligt, hjälp oss att hålla fred med varandra. Hjälp oss att ha det som mål, som vårt liksom yttersta, att se varandra som bröder och systrar. Vi är ett församlingsjourhem. Vi alla här är bräckliga själ, även om det på ytan många gånger kan se ut som att vi inte är det. Men jag tror att vägen framåt för att vi ännu mer ska kunna se varandra som systrar och bröder, så är det det här bräckliga som också behöver komma fram. Där vi själva behöver erkänna att vi är bräckliga och ta emot varandra i det. För jag tror det är där systerskapet och broderskapet kan växa på riktigt. I det som är äkta, i det som är på riktigt. Och låt även oss få stämma in i Paulus bön ifrån Filipperbrevet kapitel 1 och vers 9. Min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger. Gud till pris och ära. Bönen att vår kärlek till varandra ska växa mer och mer. Hans bön är att kärleken ska få överflöda. Och märk väl, för att ni ska få insikt. För att ni ska få klart omdöme så att ni kan avgöra vad som är rätt. Alltså, kärleken till varandra är också en grund för att vi ska kunna få ett klart omdöme. Att vi ska kunna tänka rätt. Om vi går och har bitterhet emot varandra, så är det också svårare att ha klar insikt på vad som är rätt. För jag tror att nu mer än någonsin så kan församlingar i Sverige, inte bara vår församling, men vara ett tydligt tecken på att Jesus lever. När man kommer in i en gemenskap med människor som är så olika, med människor som inte kanske känner varandra jättebra. Med människor som är i olika åldrar. Men det verkar finnas en värme här. Det verkar finnas en kärlek här. Hur kan det vara möjligt? När samhället på många andra sätt kan upplevas mörkt och att man stöter ifrån varandra. Därför tror jag att Gud vill att församlingen ännu mer ska få vara detta tecken i den här tiden. Om ni älskar varandra, säger Jesus, då ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Om vi älskar varandra, då kommer människor i den här staden förstå att Jesus lever. Att det finns någonting här som är på riktigt. Så låt oss få ha det som vår bön. Jesus, ge mig mer kärlek till din församling. Jesus, ge mig mer kärlek till min broder och syster. Och Jesus, hjälp mig också att våga vara det där bräckliga kärlet. För i det där bräckliga, då kan vi också möta varandra. För vi vet att vi alla är det. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för din oerhörda kärlek som går över vårt förstånd på så många olika sätt. Men Jesus, jag tackar dig för att du dog på korset, Herre. Jag tackar dig för att ditt blod, du lät ditt blod rinna, Herre. För att du älskar oss så mycket. Men också för att du ville att människor i årtusenden skulle få ha blodsband emellan sig, Herre. Kristi blodsband, Herre. För att vi ska få känna gemenskap med varandra. För att vi alla ska förstå att vi är syndare. Vi är inte värdiga att stå inför dig. Men på grund av det som du har gjort, Herre, kan vi få förenas, Herre. Att du är vår fader och vi är dina söner och döttrar. Så Herre, jag ber och vill stämma in i Paulus bön. Låt kärleken överflöda i mitt liv. Låt kärleken överflöda i församlingens liv, Herre. Låt kärleken överflöda bland alla ungdomar som vi har i vår församling, Herre. Låt den bara få överflöda, Herre. Och jag ber för barnen, Herre. Låt kärleken bland barnen överflöda, Herre. Herre, jag ber att man ska få komma hit och uppleva kärleken ifrån dig. Men också kärleken ifrån varandra, Herre. Och du säger, ska ni ha beröm för att ni älskar den som älskar er? Herre, jag ber att vi ska liksom våga ta det steget och det valet också. Att älska den som vi kanske inte tycker lika som. Eller. Och att vi ska få uppleva där vilken skatt vi har. Vilken gemenskap som vi får vara med i, Herre. På grund av nåd, Herre. Tack för allt det som du vill ge oss, Herre. Tack för att vi inte behöver prestera fram den här kärleken själva. Utan tack för att vi kan få ta emot en kärlek som får flöda över, Herre. Tack för att du inte är en snål Gud, utan du vill ge i överflöd, Herre. Så vi ber om kärlek i överflöd över våra liv, Herre. Över var och en som ser det här som sin gemenskap, Herre. I Jesu namn. Amen.